Liljekronas hem av Selma Lagerlöf, uppläsare Mia Fågel.
Blåsvädret. Annandag jul år 1800 blåste en storm över Lövsjö härad i Värmland så att Gud sig förbarme. Man kunde inte tro annat än att meningen var att rycka bort allt som fanns på jorden och göra rent hus här. Kom inte och säg att det kan ha varit lika starka blåsväder både förut och efteråt, och kom i alla händelser inte och säg det till någon av de gamla Lövsjöborna, för de har fått höra alltifrån barndomen att maken till storm är det inte möjligt att råka ut för. De kan än idag räkna upp alla de gärdsgårdar som blev nervräkta, och alla de halmtak som blev upprivna, och alla lagårdar som stöp om kull så att djuren fick ligga begravna under takstolarna i flera dagar. Och de kan peka på alla de ställen där elden kom lös och inte kunde bli hejdad för blåsvädrets skull förrän hela byn hade gått åt. Och de har varit uppe på alla de höjder och bergknallar där träd föll bredvid träd, så att de har stått som flodda allt sedan den dagen. Nu vet man ju att folk brukar säga att det är en dålig vind som inte blåser gott åt någon, men ingen kunde tro att det skulle gälla också om den här annandagsstormen, för man såg ju att den bara ställde till den ena olyckan efter den andra. Den som minst av alla kunde tänka sig att det skulle följa något gott med blåsvädret, det var nog ändå Liljenta från Koltorp. Hon var inte god till att tas med hon, när hon på annandagsmorgonen stod i skogsbrynet och såg hur det låg som en rök över dalen nedanför henne av snö och aska och sopor och allt som vinden ryckte med sig. Aldrig så länge hon hade levat, och hon var ändå 13 år fyllda och gick på det 14:e, hade hon råkat ut för en sådan motgång. Hon brukade väl annars kunna hålla humöret uppe både i hårt och i lätt, men det här var nästan mer än hon kunde stå ut med. Det var inte långt ifrån att tårarna skulle komma fram i de stora blanka ögonen och trilla ner över det bleka och magra ansiktet. Liljenta hade ställt sig lite framom skogsbrynet, liksom för att pröva vad blåsvädret gick för. Och vinden slet i huvudduken och trummade på den korta vita fårskinspälsen och snodde den hemvävda skjorten så hårt om benen på henne att hon var nära att falla omkull. Hon var inte ensam, utan mor och lillgossen var med. Båda var klädda på samma sätt som Liljenta, i korta, vita fårskinspälsar och i kjortlar av svart styv vadmal. Det kunde inte vara på annat sätt, för Liljenta ärvde alla sina kläder av mor och lillgossen ärvde sedan av Liljenta. Men det var den skillnaden på dem och henne, att fastän de hade lika varma kläder som hon, så hade de inte gått utanför skogen, utan stod kvar i lä. Mor och lillgossen hade lika så magra och tärda ansikten som Liljenta, och lika så klara och kloka ögon, och båda två tänkte alldeles som hon, att det var en olycka med blåsvädret, och att de var så bedrövade över det att de hade lust att gråta. Men de såg inte på långt när så desperata ut som hon gjorde. Hon stod just på den där backknölen, ni vet, ovanför bäckgården i Brosocken, och hon kunde följa vägen som snodde och vände i långa krökar ända ner mot Brokyrka. Och hon såg att bondfolk som hade gett sig ut för att fara till gudstjänsten vände och for tillbaka hem. Mer behövde hon inte se för att förstå att det skulle bli omöjligt för mor och lillgossen att gå de 2 milen ner till Nygård i Svartsjösocknen, dit de hade ämnat sig på julkalas. Hon kunde inte låta bli att knyta näven i vanten när hon kom underfund med detta. Om det bara inte hade varit så lugnt inne i skogen där de bodde. Om de bara hade förstått vad det var för ett väder innan det kom över dem här i skogsbrynet. Då hade de aldrig gett sig av hemifrån, och det skulle hon ha tyckt bättre om. För se, hon var sådan att hon inte visste något som var så försmädligt som att behöva vända om och inte komma dit hon ville. Om hon bara inte hela året hade gått och tänkt på den här annan dagen då hon skulle få gå till Nygård. Om hon inte nu i detta ögonblicket hade sett framför sig de stora sjudande grytorna.